Ja, god dag, god dag. Det hörs. Det är bra. Vänta på det sista. Här. Bra, då är vi på plats igen. Det är bra, ska vi fortsätta lite med lite stoff, bakgrund för skriving av denna rapporten, att det är grupparbete det ska göra. Nu hoppas jag att Blackboard efter kvart börjar att fungera någorlunda bra. Det har prövd att mälla dere på gruppe. Det har gått bra. Ingen som har haft problem med det? Nej. Är det någon som har prövd att sända in projektplan? Och det har funkat? Bra. Nej. Ska se om jag klarar att få lite översikt där. Det är inte allt som är lika lätt med Blackboard när det är administrering av det. Det är så fryktligt många olika valmöjligheter och kopplingar på kryss och tvärs. Så vi hoppas på att det ska gå bra efter kvart. Men säg ifrån om det är problem med något. Och också det med valg av gruppe, om någon inte har eller har problem med att finna varandra, så möta en upp på övningsteamen, på vägledningsteamen. Alla är slik att den samlas där och så kan den diskutera och finna grupper. Bra. Då ska vi gå lite vidare på detta här. Nu ska vi prata lite om resurser, vetenskaplighet, lite om presentation och uppgavskrivning och referenser och massa sådana saker närmaste onsdagen. Nå, ja, lite stickormässigt där. Nå idag så har jag avtalat att andra timmen så ska det komma från biblioteket och presentera lite av biblioteksresursen. Det kommer vi tillbaka till. Men först här nu för att visa lite, mycket av detta här står i studievägledningen. Men det kan vara nyttigt att se på den litteraturen vi har. Någon riktig lärebok har vi inte. Det är en lärebok av Åge Rångså, bacheloruppgaven, skriveråd och regler för utformningen. Den kan vara nyttig i många sammanhang. Men det vi brukar den inte direkt. Det är mycket då på webben här. När det gäller skriving så ska vi bruka först och främst dessa Vico-siden från NTNU. Finns också annan litteratur på webben som är mycket nyttig. Kommer tillbaka till det med IMRAD. Det är ett begrepp när det gäller akademisk skriving. Ellers, ja, jag sa kanske lite förra gång, det om bärkraft, sustainability. Det är en bra lång sida där på den engelska Wikipedia. Och också så får du då under kvar föreläsning där. När det gäller dessa individuella reflektionen, det skriver ett föreläsning, så hade det en på måndag. Där har vi satt inleveringsfrist onsdagen uke efterpå, slik att det har en uke från nu av till att ta den första föreläsningen. Där har vi inte fått någon PowerPoint-presentation ändå från han som föreläste. Det ska jag pusha och se om vi får lagt ut snart. Videon ligger ute, den la jag ut igår. Så och blir det problem här, är det något som sker slik att tia går fort, så är det, så säg till, alltså det är ingen problem att säga förlänga inleveringsfristen lite grann visst där. I och med att vi är pilotar på Blackboard så kan det ske enkelte saker som vi inte har full kontroll över. Men säg till så ska vi lösa detta. Ellers så finns det massa resurser när det gäller skriving på biblioteket. Vi har NTNUs huvudbibliotek. Vi har biblioteket här på Gjøvik. Och biblioteket här på Gjøvik har spelat in flera videor för deras sina resurser. Det ligger både på Vimeo och på YouTube. Ja, av resurser här, det kan också vara nyttigt att se på studenttorget.no. Der en del nyttig informasjon for dere studenter, hvis ikke allerede kjenner den siden. Akademisk skriftproduksjon, det ligger en serie innspilt 2014 da, fra biblioteket. Det var egentlig til et annet fag. Jeg hadde 2001, ja, det det som går for byggfaget, men 2014. Der det fire deler som kan være meget nyttig å se på. Litt av dette her kommer jeg til å presentere, litt kommer hun fra biblioteket til å presentere i dag. Kanskje det blir mest det med å søke i databaser hun tar for seg i dag. Og så det selvsagt masse saker her som et stort, 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 stort område. Vi introduserer bare dette her nå. Dette her får det ikke, ja, grunnleggende har det bruk for allereie for å skrive rapporter og litt sånn, men alvoret kommer selvsagt først med bacheloroppgaven. Da skal det liksom være på topp, da skal det kunne bruke alt dette her for å få en skikkelig rapport til bacheloroppgaven. Så prøv å tenke litt langsiktig når det gjelder disse sakene her. Det lærer dere nå, det har det nytte av i fremtiden, selv om det ikke er så mye kanskje direkte i de første nærmeste fagene. Når det gjelder referansehåndtering, referanser en av disse her viktige saker når det gjelder akademisk skriving. Ja, ja, ok, da vi ta litt, det står litt i studieveiledningen om rapporten. Les det som står der, for tror jeg har skrevet en størrelseorden 10 sider. Men altså, nå det ikke størrelsen på rapporten som det viktige. Det klart, den kan ikke være alt for liten. Da blir det problem. Spiller ikke så stor. Ikke være så opptatt av akkurat antall sider og antall ord. Prøv nå å være fokus på at det skal lære noe fornuftig. Det viktige her at det lærer dere å skrive en akademisk vitenskapelig rapport. Om den litt kortere eller litt lengre, det spiller ingen rolle. Men tenk på at når det noe vel, enten vitenskap som en kvinne eller et tema, at det vel noe som det interessert av, og som det tror det har nytte av i deres studier og ingeniørsarbeid. Og finn det noe som interessant, ja, så det selvsagt at det kan legge ned masse tid på dette her. Det for det bestemmer litt selv. Jeg åpner opp døra her til en egen, ta eget ansvar og eget initiativ til dette her. Nå har det ganske god tid, det faget her. Det 10 studiepoeng, og det ikke overlest med obligatoriske saker, slik at det har all anledning til å bruke tid og til å lære noe fornuftig når det gjelder skriving og dette her. Skriving og dette her, det en prosess. Det liksom litt vanskelig å gripe tak i sånn direkte. Det ikke så mye eksakt kunnskap på en måte. Så det kanskje litt forvirrende, litt frustrerende på en måte, fordi at den liksom ikke får noe riktig fasit. Men det meget nyttig å jobbe litt med det. Det å formulere seg både muntlig og skriftlig, det en kunst. Og så hvis det kunne skrive 100 sider på rapporten, ja, det ingen problem, det bare å skrive i vei. Spiller ingen rolle hvordan det ser ut. Det har alltid mer plass til å si noe nytt eller formulere på en annen måte. Men om man får en begrenset rom til å skrive, da må man plutselig begynne å tenke på hvordan formulerer en ned i minste detalj for å få plass til alt den vil ha sagt i løpet av en begrenset tid om man skal presentere eller en begrenset plass om man skal skrive. Og dette her det som problemet for ingeniører. Tid det som problemet for oss alle sammen. Både nå som studenter og ikke minst ute i arbeidslivet. Så det å raskest mulig og med minst mulig ord eller sider kunne kommunisere det som nødvendig og det som viktig, det en dyd av nødvendighet for at arbeidslivet, ingeniørsarbeidet skal fungere bra. Og dette som sagt, det trening, trening, trening og atter trening. Så bruk litt tid på å jobbe med dette her. tänk på så diskutera det I grupp och diskutera det gärna med andra grupper också. Klicka att det det får det där. Tänk på när du läser andra saker, både faglitteratur och annat. Författare, de kan ofta sitta och vri och vända på enkelte sättningar och enkelte ord för att finna exakt den sammansättning av ord som förmedlar den stämning som författaren vill ha förmedla fram i sin bok, sin roman eller I sin essay eller vad det är. Och sån är det ofta också med ingenjören, det att kunna bruka de rätta orden. Där är det den fagkunskapen som är då viktig. Vilka ord och begrepp brukar vi till att betegna de olika sakerna? Ja, det är fagkunskapen I de olika fag. Slik att vi som ingenjörer blir eniga om vilka ord och uttryck en brukar för olika saker. Likadant som vilket som helst annat språk. När vi pratar här nu så måste vi ha en konvention, en överenskommelse om vad ordet betyder för att vi ska kunna kommunicera. Så det att bruka de rätta faguttrycken, det är ofta viktigt för att få den rätta kommunikationen. Så ha liksom detta här fokus och tänk på det när det skriver och får liksom denna processen. Det viktigaste som jag kanske sagt förra gången också är inte exakt det resultatet det kommer fram till den rapporten som blir här. Men den processen det den enkelt av dere går igenom och som det lär av detta här. Och som vi säger det är en process, det är inte den där exakta kunskapen som är lite vanskelig att måla och liksom så, men när du tittar bakåt efterpå så vill det inså det att ja, men du har faktiskt lärt ganska mycket. Okej. Ja, vi började lite på detta här med referenser. Och referera till andra sitt arbete. Det är en av de viktiga sakerna som vi gör I en akademisk sammanhang. Både för att säga att den ska få kredit som har gjort en sak. Som har presenterat en sak. Och också visst det är klara att referera exakt och nöje till det andra har gjort som det brukar att ta in. Då blir det också klart vad som är dokers eget bidrag. Och som det ska ha kredit för I nästa omgång. Klick att det blir entydigt vem som har gjort vad. Då blir det transparent och bra och översiktligt. Och inte liksom blanda samman lika att pröva att ta kredit för och liksom den ene för äran för det andra har gjort och så vidare. Ja. Ja, det är genomsiktigt där det blir klart och entydigt vad och olika saker är. Så här finns nå EndNote. Det är ett program som då hanterar alla dessa referenser. Det är lite stort, det är kanske inte så aktuellt här nu. Här är en sån liten rapport, så är det ofta enklast att hantera referensen liksom helt manuellt. Sån. Men ska en börja att skriva lite mer så är ändå ett mycket bra verktyg. För att, så vi nämner det bara kort här nu. Den som vill kan ta tak I detta här allerejen nu. Det ligger videor här på bibliotekets sida. Ja. När det gäller skriftlig muntlig presentation så har vi allerede sagt här en liten grann I som bakgrund av det spørsmålet som kom. Men I stort nå så ska vi alltså se på allt detta här med vetenskaplighet, akademisk skriving, uppgaveskriving, problemformulering, målbeskrivelse, projektplan, litteratursökning sagt kommer, databaser, kildekritik, det att kunna värdera kilda är egentligen enormt viktigt. Där kommer det med referenser in också. Referenser till riktiga tidskrifter. Det är då liksom är reviewa, peer review där andra inom samma fagområde har läst och kontrollerat det som blir presenterat som blir publicerat, lika att den har en check på att det som blir publicerat är rätt. Dessa är självsagt då riktiga referenser det en önskar och bruka I akademisk vetenskaplig sammanhang. På webben, internet, så finns det självsagt massa kunskap runt om. Där ska en vara lite kritisk till vad en tar in och brukar. Det är klart, I dagliglivet så brukar vi massa av detta utan att tänka så mycket. Men I en akademisk vetenskaplig sammanhang så är det viktigt, det med kildekritik, att en då verkligen vet att den informationen hämtar utifrån att den är korrekt. Referenser, ja, ska vi ha. Så ska jag senare säga en del om bruk av Word. Många av docker kan säkert ganska mycket därför. Samtidigt så är Word också ett sånt stort program. Det finns massor med detaljer som inte är så lätt att ha översikt över, men som kan vara nyttig i många sammanhang. Så vi ska pröva att se på en del av dessa här. LaTeX. Är det någon som har varit bort i det? Nej. Någon få, en sak ja. Det är, säg, det gamla professionella verktyget som man ofta säger, det var lagat av ingenjörer för ingenjörer. Mycket stabilt och det liknar lite på HTML-kode, alltså det en skriver för webbsidor med kontrolltegn och sånt. Det är en liten tärskel att komma över för att komma igång, men det är att säga det professionella verktyget som är brukt ofta. Det är klart nå de senare åren så har Word blivit också mycket brukt. Det har förbättrats enormt mycket från de tidigare versionen. Så nå så finns det ofta när du ska sända in artiklar och sånt, ja då finns det mala både för LaTeX och Word i detta. Så vi ska säga några få ord om det också. Skrivning av ligningar, formler, det är det som då ofta är problemet för ingenjören och som Word har varit dålig på, men som då LaTeX har haft en bra mal för att kunna få detta här till bra, till att ni ser att detta är professionellt utformat. Så är lite muntlig presentation, det har lite träning till. Och bruka PowerPoint får du också träning till när du ska presentera detta här. Okej. Okay. Det var så långt lite översiktligt vad vi ska göra nu i dessa timmar här. Jag vet inte riktigt hur många av dessa här onsdagstimmar som vi behöver för att komma igenom det stoffet vi har. Det sista här blir nu också då eget arbete inför då gör färdig rapporten och presentation. Men låt vi starta med ett lite överordnat situation. Filosofi, vetenskaplighet, vad är det? Det är klart, här kunde vi ha ledd in någon filosof till att hålla ett bra föredrag om detta här. Det är lite högtravande och lite sån. Vi kunde ha brukt mycket tid på det, men det kan vara nyttigt att tänka lite grann. Som ingenjörer så lägger vi ofta lite detta här där till CS. Ser vi på vanlig universitetsstudium så är det något som heter examen filosofikum. Är det någon som har läst det? Ingen som har. Det är ett obligatorisk del som är som ska göras för en får universitetsexamen. Det består klassiskt av tre delar. En del av filosofihistoria. En del av logik eller argumentationsteori och så en del av psykologi. Det var i alla fall för ett halvår. Det var obligatoriskt för så gamla dagar så var det liksom det första en gjorde. Det var första halvåret när en begynte universitetsstudier för att få en överblick över vår historia, vår kultursammanhang, filosofin, allt det så här hur den har tänkningar skedd genom tiden, i vilken position eller så här, vilken sammanhang står vi? Det med logik är en viktig bit av det att kunna alltså vara rationell, det att bygga upp kunskap och psykologi, hur vi som människor fungerar. Nu har det varit så att ingenjörer har varit fritatt från detta här. Men det har varit mycket diskuterat om vad som är nödvändigt och vad som är bra att ha. Och nu har inte ännu bestämt att detta här ska in för alla. Och det blir sannsynligtvis ett 10-poängsfag då för detta här. Men det är sån överordnad beslutsmetod, detaljen det gjenstår att se. Men det kan vara nyttigt att tänka på det här. Vi ska nå då pröva att öka vår kunskap. Och kunskap som ses i lite större sammanhang, vad är sannhet? Klassisk filosofisk spörsmål. Och kunskap och vetenskaplig kunskap, hur den är relationen i detta här? Och vi må ha en begrundelse för vår kunskap. Och den begrunnelsen, den kan göras på olika måter, och här är det mycket logik då och tänkning, så att vi verkligen kan argumentera för det vi gör. Bakgrunden också då för vetenskaplig metod. Här kommer det också in det med kunskapssyn, som är en stor filosofisk sak som är diskuterat i många sammanhang. Och det blir ofta sagt att vi på ingenjörssidan här, vi har ett positivistiskt kunskapssyn där vi tror att det finns en absolut kunskap. Och vi tar utgångspunkt i klassisk naturvetenskap med fysik och det som är målbart och kvantiserbart. Men går vi till andra fag, humanistiska fag, eller psykologi och religion och alla andra vetenskaper runt oss, så är det en helt annan situation. Så det med kunskapssyn, det ligger bak och egentligen som premisser och ligger bak. Ofta är det obevisst, men det kan vara nyttigt att tänka lite. Nu har inte vi tid till att gå in i detta här, men det kan vara nyttigt att sätta dörrar lite på glött och så se lite, tänka lite, läsa lite, ha ögon och öre öppna i olika sammanhang där detta blir diskuterat. Ofta så snackar man då också om formale domar eller formale begrundelser, och det knyter ofta till matematiken där vi börjar med axiom eller teser. Det är liksom sånt som säger är skilt ifrån vår erfaringsbaserade kunskap. Det är liksom mer logiskt baserat, kallade formale domar. Ja, allt detta här nu, det blir lite bara sån kort här. Men i motsättning eller säg i tillägg till det här, så har vi empiriska domar som då är baserat på, alltså erfaringsbaserat. Empiri, det har med vår erfaring att göra, det vi erfarer. Och där är det ändå, kan börja och ställa spörsmål med vad är verkligheten? Vad är objektiv verklighet? Och vad är det vi sansar och upplever? Så det är då nu. Okej? Okay. Ja, vi kommer tillbaka till dessa här begreppen ganska snart. Vi brukar ofta dela din induktiv eller deduktiv begrundelse. Kommer snart tillbaka. Ja, låt vi först kommentera det att vi har då begrundelsen för den empiriska biten, men i tillägg till den rena kunskapsbiten så har vi också då etik och estetik som vi måste förhålla oss till. Och klassiskt så har vi ingenjörer liksom lagt det lite till CS. Jag har inte varit intresserad i detta, det var liksom fokus på det rent kunskapsmässiga och funktion. Men det med etik har blivit mer och mer aktuellt också för vanliga ingenjörer efter kvart som utvecklingen har gått och internationaliseringen har ökat. Och det vi pratar om nu i den bärkraftserien med föreläsningar, där klima och allt det vi har av våra resurser på olika måter, det är begränsat, och vi nu måste verkligen börja ta hänsyn till detta här för att hantera detta på en bra måte, där alla sammen av oss måste vara med på sin lilla kant. Ellers etik också i många andra sammanhang, som när det gäller mer hälsosio. Så mycket så vi som ingenjörer har också inpass där med all dessa här tekniska hjälpmedel vi har idag, så är vi liksom kopplade mot det här, och där är det massa etiska problemställningar i detta här. Och vi kunde ha fortsatt mycket här utan att säga det. Estetik, vad som är fint, vad som upplevs bra, och där har vi hela delen där med design och brukargränssnitt som då kommer in och som vi måste förhålla oss till på någon måte. Okej, allt detta här, det ska inte vi bruka tid på. Vi bara nämner det sån i förbifarten. Så har vi dessa begrundelsen som vi har. Vi pratar ofta, delar ofta det här och säger induktion eller induktiv begrundelse. Det är sånt som vi allesammen gör utan att tänka över det. Kanske, men det är inte baserat på logik först och främst, men utifrån de observationen vi gör. Om vi observerer en ting, ja, så tenker vi, ja, naturlig så vil lignende situasjoner opptre på samme måte. Og det gjør vi ofte ubevisst, fordi vi erfarer saker, og så bare lar vi dette her gå så... Da går vi egentlig fra det spesielle til det generelle. Vi observerer spesielle hendelser, og så generaliserer vi og sier at ok, ja, men dette er sikkert mer generelt gyldig. Men dette ikke noen... bra måte å bygge kunskap på sånn direkte, men visse saker har vi ikke noe annet valg, vi må begynne der. Men når vi har det, så har vi det med deduksjon, som vi da kan høre på om vi, den mer en aks, og der deler vi det på axiomatisk deduktiv og hypotetisk deduktiv. Der bruker vi da matematikken og logikken, logiske argument, for å bygge kunnskap. Så om vi har axiomatisk deduktiv, det betyr at okay, om vi postulerer en sak, så kan vi da si at ja, men det er logisk og matematisk bevisbart at da må det bli si og så. Det mye av det vi gjør i vitenskapen og i teknologien. Men dette her, det forutsetter at våre axiom eller premisser som vi begynner med er korrekt. Så mye av många av våra teknologiska saker och fysikens lovar är baserat på denna saken. Men det här första axioma vi lägger till grund, det är lite vanskligare att bevisa i utgångspunkten. Som det med gravitation. Det är vanskligt att bevisa på en måte, det blir mer induktivt. Okay, vi kan ta förklaringsmodeller. Men ingen har ändå i fysiken kommit upp med en bra förklaringsmodell som verkligen förstår vad gravitation är. Det är det här stora spörsmålet som en slit med. Elektromagnetism har en fått en ganska bra förklaringsmodell och en tror att den känner till vad som sker. Vi har goda modeller för det. Men kopplingen mot gravitation, det har den inte ens. Vänta på och leta efter den här modellen eller teorin som kan förena gravitation och elektromagnetiska krafter. Så här är det mycket vi inte vet, men det är en måte som vi bygger kunskap på. Det är klart att det där är nå naturvetenskapen i stort fundament. Vi som ingenjörer, vi hanterar mer där vi nå säger starta med det som är känt och så bygger vi på för att få saker till att fungera i vardagen. Så ofta så tänker inte vi på det så här stora mer filosofiska saker, men det kan vara nyttigt att öppna ögonen så att okej, i den sammanhang här står vi som ingenjörer. Som sagt, allt detta här är nog bara sätta dörra lite på glött för att den ska vara bevisst. Detta här. Hypotetisk deduktiv begrundelse. Det är då en stilla upp en hypotese i motsättning till ett axiom som man säger okay, om axiomet är sant så kan den avledas i och så. Så kan den stilla upp en hypotese och så kan den arbeta utifrån det. En deducera eller avleda, utleda, prövbara konsekvenser som man säger. Och så ser en då och testa på olika måter om dessa konsekvenser stämmer, om detta här är sant och därmed då hypotesen är sann. Och mycket av vår kunskap, den är av den karaktär där. Så hypotetiskt deduktivt, det är då ett begrepp som brukas. Och vi ska inte säga så mycket mer. Vi har ett problem i det att vi inte kan bevisa kunskapen i sträng förstånd, den erfaringsbaserade kunskapen. Och alltså sannhet i absolut mening. Det blir alltid något där som vi må acceptera i botten. Av den här djupa fysiken och vad som sker. Men vi kan bli eniga om vad som är bra begrundad kunskap. Och för oss ingenjörer så är det här relativt enkelt, för vi ser vad är det som fungerar i vardagen. Får vi det till att fungera, okay, så kan vi vara eniga om att okay, detta här är ett bra måte att förhålla sig till den kunskapen på. Men för att avsluta den här diskussionen med ett citat ifrån en Andreas Pohle som är ingen vem som helst. Hovedfag i teoretisk fysik, doktor filos, universitet i Oslo, undervist mycket och arbetar med vetenskapsfilosofi i detta här. Om vi läser detta här, naturvetenskapen är faktiskt alene bland vetenskaperna i vi-forstand om att förfekta en realistisk epistemologi, alltså ett kunskapssyn där det gäller att komma fram till den ändliga sanningen. Och så doserar denne för eleverna med krav om att bli trodd på att slik är det bara. Kanske bör vi revidera den här strategin och börja fortälla istället, alltså förmedla till våra elever den spännande historien om hur människor har skapat naturvetenskapen. För att uppsummera, jag föreslår att man i naturfagenes didaktik ger uppmärksamhet inte bara till det fagliga innehåll, men också till det kunskapssynet som förmedlas till eleverna. Jag hävdar att den naturvetenskapliga epistemologin som ligger till grund för vår undervisning är ett spörsmål om personlig tro eller preferanse och därmed icke dikterat av en objektiv verklighet uavhängig av vår perception. Och jag antyder att en radikal konstruktivistisk epistemologi där man förmedlar ett relativistiskt kunskapssyn kan ge en bättre strategi för undervisningen av naturvetenskapsfag. Där har vi lite att bita i. Någon har där alltså vetenskapsfilosofi på ett lite djupare, högre plan. Och vi har en massa begrepp och sånt som vi tänker på där. Och det här är då de som studerar detta här som kommer med sådana påstånd eller så här, för att få igång en debatt om detta här. Så här har vi faktiskt en debatt på högt nivå bland fagfolk. Och det kan vara nyttigt att vara klar över att den finns. Så vi som sagt bara ställer dörrar här på glött till och inte detta område och så får det gör det som det vill ut av detta här. Någon av dem är säkert intresserad. Det finns då det kan ta utgångspunkt i den här artikeln eller detta här det hänvisar då till den artikeln. Vi går tillbaka här. Det har en webbadress och där den längre artikeln detta här är hämtat ifrån. Och där finns det då referenser vidare och en kan söka på detta här. Okej. Nog om detta här med filosofi och bakgrund i ett större perspektiv. Låt vi gå fortsätta lite på mer hånfaste saker som är mer konkreta för oss som vi ska förhålla oss till. Projektarbete. Vad är ett projekt? Massa av dessa saker här, något som pratar lite om, har det allesammans en viss idé om. Det tror en, vi tror vi vet ganska mycket, men det kan vara nyttigt att tänka lite mer kritiskt efter. För det är massa av det vi omedelbart har, ja, det är obevisst. Projekt, definierat mål. Viktigt med att vi har planlagda rammer, både för tid och resursbruk. Och vi pratar ofta om projektets fem faser. Ja, det här är olika personer, olika infallsvinklar som har kommit. Så olika författare kan presentera det här på lite forskjellig måte. Eller säga välja och fokusera från lite olika infallsvinkel. Så en får en viss variation i detta här. Men ofta så är det fem faser. Idéfasen eller utvecklingen. En första fase, så må då projektet planläggas mer i detalj. Det med projektplan är en enormt viktig sak i praxis för oss ingenjörer. Så kommer den stora delen, genomföring, där det också ska rapporteras och dokumenteras och presenteras. Och då tänker vi ofta att ja, men nu är vi färdiga. Men den sista biten här med kontroll och evaluering är enormt viktig i en större sammanhang. Där vi ser på något var det vi har gjort vällyckat. Vilka erfaringar kan vi ta med oss vidare in i vidare projekt? Och det ligger då både där en omedelbar evaluering av detta här och en postevaluering där i efterkant när den liksom får lite distans till det som har skett. Att den då verkligen tar med sig det som är. Projekt, det är ett sånt lite odefinierat ord vi brukar. Det är många lite udefinert sammenheng, ganske vid bemerkelse. Ofte prater en om forskning og utviklingsarbeid. Det selvsagt, disse begrepene går over I hverandre. På engelsk så har en RD, altså Research and Development, det et begrep som brukes ganske, ganske mye. Men vi kan dele opp dette her I litt ulike begrep som har litt ulike ja, litt ulikt innhold. Forskning det først og fremst som mål å skape ny kunnskap. Så sier den djupere riktige forskningen der det skaper ny kunnskap. Den selvsagt forankret og basert på eksisterende kunnskap og eksisterende teoretiske saker, teori. Og vitenskapelige metoder viktig, selvsagt, I dette her arbeidet. Det den mest avanserte, sier, ja, riktige letingen til ny kunnskap. Så har vi det vi kaller utredninger. Det ikke riktig så... så fast, ja, eller si, det litt løsere, kan jeg si. Det også som mål å skape ny kunnskap, eller kanskje se nye muligheter I det vi har, men det ikke så strenge krav til, til det med vitenskapelighet og sånn. Vi skal utrede et problem, vi skal altså si, få fakta på bordet slik at vi liksom får oversikt over problemet og se sammenhengen der dette som kanskje da en første steg I et mer... mer direkte forskningsarbeid etterpå. Noe også om utviklingsaktivitet. Det da, ja, sier primært å bidra til forandringer. Det også da selvsagt ny kunnskap I ei mening, men ikke sånn på et teoretisk plan, men det et mer praktisk plan, der en forandrer og får forbedret metoder og ulike saker. Kunnskapsproduksjonsprosesser, Ja, ulike forfattere bruker litt ulike begrep her. Og her det noe viktig da, at ingeniøren liksom, at kjenner sitt eget fagområde. Her det mange ulike kulturer eller subkulturer. Fordi at om det kommer innom et visst fagområde, eller det kan være lokalt også en viss større bedrift eller industri, så har det utviklet seg et visst språkbruk der en mener ulike, eller helt spesifikke saker med ulike ord og begrep som brukes. Igjen dette her med kommunikasjon og hvilke begrep ordene bruker, som da viktig å lære seg I den sammenheng og kulturen hva som eksakt menes. Ja, vi kan se på det på litt ulike synsvinkler. Arbeidsgangen, altså premisset eller utgangspunktet for problemløsningen her, det selvsagt både teoretiske teoretisk kunskap viktig, og samtidig også da den empiri eller den erfaring en har samlet seg opp over flere år, kanskje I en bedrift. Man må samle opplysninger. Ja, først en start med det premissen, hva utgangspunktet, hva som finnes, og så må en samle opplysninger, samle informasjon. Det må bearbeides, og så må en finne løsninger. Ja, dette her, som sagt, det mye intuitivt selvsagt, men når en jobber med dette her, så kan det være nyttig å prøve å være litt bevisst hva det egentlig vi gjør når vi nå bare setter I gang og gjør det som vi sånn umiddelbart tror skal gjøres. Rapporten, ja, vi kommer tilbake til dette her, men den også da organiseres med en innledning, bakgrunn og status. Innledningen alltid en viktig bit av rapporten. For der, det, samler, det motsvarer litt det med premissa. Altså, hva utgangspunktet når det begynner? Hvilken kunnskap kjent? Hva bygger det på? Hva legger det til grunn for arbeidet det gjør? Og det å klargjøre det en meget viktig bit av det. For hvis noen da stiller spørsmålstegn ved den slutsatsen og konklusjonen det kommer fram til og det arbeidet har gjort, ja, men da man skal begynne å gå igjennom dette her og kontrollere og litt sånn, ja, da det enormt viktig å vite eksakt hva har det tatt som utgangspunkt. Det noe som ikke bra med det arbeidet det har gjort, eller är det ligger det faktiskt i det som är gjort tidigare som de har lagt till grund för det arbetet och kunde sortera och komma rätt där och det bättre det här då är dokumenterat och genomgått i rapporten till lättare är det att finna detta. Så har vi en teoridel. Av och till är den en stor del som det blir eget kapitel eller kanske flera kapitel visst det är viktigt. Av och till är det en mindre bit som kanske kan inkluderas i inledningen. Metodespörsmål är viktig i många sammanhang. För våra ja, rena ingenjörsarbete så är kanske metoder inte så viktig. Det blir liksom ganska konkret. Hur har vi gjort experiment? Vad har vi gjort? Hur har vi gjort det? Ganska så konkret. Men går vi till andra fagområden som historie, för exempel, eller arkeologi, och då blir det en helt annan situation. Då blir metoden enormt viktig, för då kan den metode en värld faktiskt bestämma vilket resultat den kommer fram till. Och där har vi detta också med kunskapssyn då, som ligger bak. Då måste man ta en mycket mer grundig diskussion av hela den här stora bilden för att kunna ha med. Det är lite olika kunskapssyn i botten, kanske som då grundlag för konflikter inom området där en har olika utgångspunkt och där en då kommer till olika konklusioner. Resultat, självklart en viktig del, bit av detta, diskussion och konklusion. Då ja, vi säger inte något mer om detta, vi kommer tillbaka till detta här. IMRAD, som du ser blir här, I, M, R och så AND, D. Det är då detta begreppet som ofta brukas om akademisk vetenskaplig skrivning. Det begreppet, liksom alla rapporter, liksom det byggas upp på den måten. Så det kommer vi tillbaka till lite mer detalj. Då tror jag klockan är så pass mycket här vi slutar nå för vi börjar på något nytt stoff och så ska vi se om Hofra biblioteket dukar upp efter pausen här. Bra, tack så länge.
skriver.
Ja, det greit.
Nå har vi internett her.
Ja, altså jeg tok ikke med Mac'en, men, for jeg tenkte du sikkert hadde koblet deg opp uansett.
Ja. Skal vi si...
Trenger meg Google Chrome, ja, altså.
NTNU I Gjøvik, da... Skal vi se, vi kunne, kunne ta en... Jeg kan ta en ny... Bruker du Firefox, eller vil du ha Google,
Nei,
Google Chrome?
Nei, jeg tar Google Chrome, jeg tror. Vi prøver å bruke PC, så veldig...
Ja. Det.
Jeg en veldig Mac-person, så jeg har liksom ja. Ikke så greie på PC, men jeg trenger ikke det. Jeg kan åpne siden jeg skal ha selv, så vet jeg hva
vi skal. Skal vi si, da det kanskje enklest her, og hvis vi drar det bort på dit, så går det an å se litt bedre.
Ja, så det må jo opp på skjermen, så nå kommer det bare dit.
Ja, nå... Er det på skjermen? Nå det som viser her, det det som vises på skjermen.
Ja, jeg nå.
Og så kunne den ikke... Her?
Er det du leter etter?
Nei, ofte bruker... Det bruker å være en der her, den kan seg slukke skjermen slik at jeg ser hvis du liksom vil gjøre saker selv da.
Ja, nei, som men det, ikke det har ikke... Nei, det har ikke noe sånn.
Så... under her så
ja, men jeg har sett den på andre siden ja, for jeg høyrent
du vil, ja, ja, du vil se det der eller ja.
Ja, nei, jeg bruker den ja. For jeg må jo også skrive der, så det greit
og sånn og jeg ikke vant til å bruke kronen der hvorfor kom den her inn
men jeg, hvis jeg kan bare ja. Åpne den så
kan du gjøre det selv,
ja
Så der kom Sain inn der på krommen.
Hvis du må dra den over herfra, ikke sant?
Ja, men det var det, det, var det, det jeg gjorde. Men, jeg nå, det var det.
Men det går sikkert an å doble her.
Kan du se?
Kilde til monitor. Ja, men det greit, jeg kan bruke en sånn. Jeg kan bruke en sånn, ja, altså. Det er kanskje litt fint.
Men nå, nå ser du på den skjermen.
Ja,
den.
Ja, I know.
Vi kan nå... Vi kan for eksempel legge ned den her slik at ikke...
ja, altså, jeg burde egentlig ha tatt med meg Mac'en, men greit.
Nå ligger den da på den siden, ja, slik at du får... Du må dra den liksom ut av den siden for å komme inn.
Ja.
Men da må du se på den store skjermen.
Ja, det greit. Det litt sånn klønt. Men jeg også.
Og så, det spørsmålet, vil du ha denne her?
Ja.
Så slapp du av. Nå står den på mute her.
Jeg har ikke gjort det, men jeg gjør det når jeg skal begynne.
Ja, da kan vi gjøre bare en begynne her, det ikke noe folk på plass her stort sett.
Ja, mye klokka. Et minutt tatt.
Det gjør et minutt kanskje, ja. Det det faktisk. ja, vi kan.
Nei,
du tar akkurat den tid du behøver.
Ja.
Hvis du holder på lenge, så avslutter vi til det. Hvis det blir mye tid, så fortsetter vi litt. Ja. Det ingen fare.
Ja, nei, så bare tar det som må gjøres.
Ja. Ok, da vi på plass. Da sier vi velkommen til Karen Marie Øvern fra biblioteket. Du får presentere deg litt mer selv, så det bra at du kunne komme her.
Ok. Hører du meg greit, eller? Ja. Hei, hei, jeg heter Karen Marie, og vi skal ha en bare sånn kjapp introduksjon til hvordan de skal bruke kilder i forbindelse med oppgaven de skal skrive i ingeniørrollen. De jo nå, enten de liker det eller ei, akademikere, for nå går de på universitetet, og da det liksom litt andre krav til hva de skal bruke som kilder. Jeg innser jo at dette kanskje ikke den mest sånn spennende delen av undervisningsprogrammet deres, men jeg håper at det skal være litt sånn nyttig til hva, for dette nå fokuserer jeg ikke på liksom de mer sånn idealistiske delene her, men altså rett og slett rent praktisk, hvordan gjør de det? Det selvfølgelig mulig senere å få veiledning og sånn, hvis de skulle trenge det på biblioteket, men det kan de bestille senere hvis de får veldig sånn store problemer med informasjonsinnhenting, for eksempel. Ja. Det ganske stor forskjell på hva slags kilder de bruker. Altså, bøker, det har mer sånn breie innganger til ting. Så hvis de for eksempel skal forklare et område som, eller et tema, så kan det være greit å bruke bøker. For den gir også en sånn generell innførsel til et tema. Så for eksempel hvis man skal skrive om hydrogenteknologi når det gjelder biler, så kan en bok faktisk være en ganske sånn grei kilde til det. Men dersom man skal, for eksempel skal se noe på utslipp eller life cycle assessment eller den type ting når det gjelder hydrogenmotorer for eksempel, så da det bedre å bruke en artikkel. For artikkelen går altså mye mer i dybden på et veldig sånn smalt område. Så for eksempel måling og veiing av ting, forskningsresultater, den type ting, blir veldig ofte publisert i tidsskriftartikler. Og det ganske stor forskjell på kvaliteten på dem, hvilket de sikkert også kommer til å se. Men det kommer jeg ikke til å vise deg nå. Jeg kommer ikke til å snakke veldig mye om forskjellen på fagtidsskrifter og vitenskapelige tidsskrifter og sånn, for det kommer vi til senere. For deles del så det faktisk ikke sikker på at de kommer til den før de nærmer deg bacheloroppgaven. Da til gjengjeld så får de se forskjellen på det veldig tydelig. Men læreren deres får jo korrigere meg hvis jeg tar feil her nå, men for deres del så det kanskje innenfor noen ganger å bruke fagtidsskrifter og ikke bare de vitenskapelige. Men hvor det de finner dette her da? Selvfølgelig, altså, hva det de første gjør, forresten? Bare sånn, av min egen interesse, jeg holder på med forskningsprosjekt. Hva det første de gjør når de får utdelt en oppgave? Ja. Tankekart, ja. God idé. Hva det de gjør når de skal finne informasjonen? Det mer Google, kanskje? Hvis de ikke sier Google nå, så tenker jeg at de lyver. De aller, aller fleste av oss bruker Google, eller alternativer, til det. Og i mange tilfeller så går det helt greit. Men jeg vil oppfordre deg til en ting, og det at hvis de skal bruke Google når de henter inn kilder, bruk i hvert fall Google Scholar. Hvor mange det som bruker Google Scholar? En. Ja. Google Scholar altså, som de sikkert vet, for de teknisk oppgående folk, så søker man jo ikke på nettet når man søker i Google. Man søker i Google sin katalog over nettet, hvilket er to helt forskjellige ting. Nå det en relativt bra katalog, så for all del. Men Google Scholar altså den på en måte vitenskapelige indeksen til Google. Så den søker mer i fagtekster og vitenskapelige publikasjoner. Problemet jo at de vil ikke akkurat si hvilke publikasjoner de søker i, for de sier det en sånn konkurransegreie. Så det litt sånn. Men Google Scholar i hvert fall gir deg sjansen til å finne noe som vitenskapelig, eller i hvert fall dypt faglig. mer än vanlig Google som då har en annan rangering, ikke sant? Den algoritmen om sig är olika. Så hvis du ska bruka Google så bruk Google Scholar. Jag ska se på det etterpå, så får du se. Är någon som har sett denne sida för? Nej. Detta är Oria. Och det är jag vägrar mig nästan lite för att säga bibliotekkatalogen för det hörs invärre stövigt och kedligt, men det är egentligen det det är. Den visar vad NTNU abonnerar på eller vad slags tillgångar vi har. Och vi brukar miljoner av kronor i året på att köpa in för exempel databaser. Och i Oria så kan du få träff på böcker, artiklar, conference proceedings, rapporter, tekniska utgivelser, ditten och datten. Egentligen allt vi har. Vilket är relativt mycket faktiskt. Och då är det sån alltså gränssnittet är grusomt, så det måste du bara inte tänka på. Men uppe i hörnet där så där är det en sökebox som är relativt viktig då, den borde ha stått mitt på sidan spör mig. Men oppi der så står det universitetsbiblioteket, og da kan man altså skrive inn søkeord på ting man ønsker seg. For eksempel kan man søke på forfattere som man er interessert i, eller man kan søke på temaer som man er interessert i, eller ja, titler, hvis det er noe spesielt. Men det er ganske stor forskjell på hvordan man søker i det. Hvis jeg nå skriver for eksempel hydrogenbil, på den måten der, så får jeg 4 treff. Og det er ikke så veldig interessant. Noen av dem. Jeg vet ikke om de ser det oppe der, men... Jo. Men hvis jeg gjør det litt smartere nå, og så kan jeg for eksempel ta hydrogen car, da var det plutselig 155.650. Så det ser en relativt stor forskjell. Det ikke alltid at å søke på engelsk gir bedre svar, men ofte så gjør det for det at de aller, aller fleste av kildene våre er på engelsk. Ja. For alle databasene våre er engelske. Det vil si at alle artikler som du finner der også har engelskspråk, ikke sant? Og de blir nå nødt til å lese engelsk det meste parten av tiden, hvis de ikke har allerede begynt med det. Så ser de det snart. Men, jeg kan gjøre dette enda smartere. For det er nå, dette han gjør som Google, altså. Han setter og imellom, så han sier hydrogen, car, og. Det er liksom, så lenge de to ordene befinner seg i teksten et eller annet sted, så får du treff. Men hvis jeg nå sier at jeg vil at de to tingene skal stå ved siden av hverandre, så gjør jeg også sånn. Dette funker også i Google, ikke sant? Hvis de søker på navnet deres, for eksempel, så setter sånne rundt, så er det sjansen mye større for at de får deg selv. Hvis jeg setter den nå rundt, og søker opp et, så da gikk det fra 155.000 til 2.000. Det gjør det jo litt enklere å velge den vi vil ha. Jeg satte på sånne siteringstegn, eller gåstegn, rundt. Så da søker du som streng, som de sier. Da må de to ordene stå ved siden av hverandre. Og der ser de også på det som er gula ut, ikke sant? At nå står de plutselig ved siden av hverandre i veldig mye større grad. Hvis jeg nå gjør dette enda smartere, så da går jeg etter der det står car, og så setter jeg på et lite stjernetegn. Asterix heter det på fint. En lite stjernetegn, for dette da tar med også for eksempel cars, carriers, alt som begynner på C-A-R. Og det kan jo være greit. Hvis jeg nå søker opp et. Da ble det flere at, men da det kanskje i hvert fall mer interessant også, det som ligger der. Er de med på den tankegangen? Nei? vad sa du nå? Jo, det är för att när jag söker på hydrogen car utan stjärna så då söker den bara på car. Hvis någon då har skrivit cars eller carriers eller ett eller annat som börjar på CAR så tar den med resten. Ja. Utan att det är nödvändigt att söka upp att en gång till för varje gång jag finner någon ny ord. Mm. Ja. Altså, dette ikke noe oppskrift, det bare å vise litt forskjeller på hvordan de kan gjøre det, for å få best mulig treff. Nå jo 6000 og noe fryktelig mange, så hvis jeg sier at jeg vil ha dette og sustainability for eksempel. Var det riktig, ja? Det en ting som denne databasen gjør veldig dårlig I forhold til Google, og det at han gir ingen forslag hvis de skriver det feil. Så hvis de skriver det feil, så får de kanskje null. Så de må sjekke stavinga selv, for denne her gjør det ikke for deg, sånn som Google gjør. Da kom vi ned på 135, og det jo en litt mer håndterlig mengde. Da. Grunnen til at jeg viser deg dette her, det altså at sjansen for å få noe som ålreit, større I denne databasen enn det det I Google Scholar. For det Google Scholar vil gi deg så innmari mange tusen, noen ganger millioner treff, at det vanskelig å vete liksom, om de har fått det som bra. Nå kan det komme ting som ikke så bra I denne her også, altså. Men sjansen liksom litt større for den søker I databasene, hvilket litt mer sånn håndfast. Så det derfor jeg viser deg den der. Det går også an å for eksempel nå si at jeg vil bare ha bøker. Ute der så stod det materialtype. Det sånn her biblioteksstammespråk. Materialtype, men sier det liksom. Men altså, da kunne jeg si at jeg bare vil ha bøker, og da får jeg opp en liste. Noen av dem, eller mange av dem, faktisk e-bøker, så du kan lese dem på nett. Og andre, så da står det tilgjengelig online. Hvis ikke står det tilgjengelig fra NTNU Universitetsbiblioteket, tror jeg det står. Jeg tenkte jeg skulle finne et litt eksempel på det, da, men kanskje jeg var litt uheldig her. Ja, alle disse var e-bøker, faktisk. Og det jo greit for deg. For så vidt da. Eller så kan jeg avgrense på tidsskrifter, for eksempel. De med på den I? Ja, bra. Det går også an å for eksempel si at jeg vil ha en person som jeg lurer på. For eksempel han der Tesla-duden. Ja. Når jeg søker på han nå, så får jeg opp både artikler som han har skrivet, og så hvor han omtalt. Hvor han nevnt som emne. Hvis jeg vil bare ha han som forfatter, så går jeg ned her og ser om jeg kan finne han som forfatter. Ikke sikkert jeg kan det, altså jeg vet ikke. Jo, der. Da får jeg bare opp der han bidragsyter, eller forfatter da. Ja. Så står det ute der hva det for noe. Bok, artikkel, artikkel, bok. Okay. En ting bare som litt greit å vite det når de sitter hemmanifra og søker I dette her så får de ofte beskjed om at det ikke tilgang hvis de ikke bruker VPN for det at vi altså, vi betaler for tilgangen til alle disse databasene Og en betingelse da at vi gir ikke fri tilgang til alle som bor I Norge. Så derfor så må de altså være på VPN for å få tilgang til dokumenter når de ikke sitter på NTNU sitt nettverk. Ja. Det går på, hvis du går på innsida, innsida.ntnu.no, så står det en oppskrift på hvordan du gjør det. Så det rett og slett å bare, hva skal vi si, sile trafikken din gjennom NTNU sitt nettverk. Sånn at de skjønner at du hører til her. Ja. Spørsmål om dette? Nei? Ok. Da, ja? Yes. Ja, det skal jeg gjøre. Det har vært litt sånn krøll med den eksportfunksjonen, men hvis du tar send til her, så ligger ikke Bibtek her da? Nei, det gjorde det ikke nå. Kan du bruke RIS-format i Bibtek? Det jeg litt usikker på. De funker ikke. Da vil jeg ha prøvd å ta og klippe den her. Og så gå i Google Scholar, for der tror jeg du får det. Nei, men hvis du søker opp titelen, tenkte jeg. Der, Bibtek. Så da må du eventuelt bare ta titelen, og så slå den opp i Google Scholar. Det litt dumt. Jeg skal rapportere det til Alma, eller det biblioteksystemet, og se om de har en slags eksportfunksjon. Ja. Det var et godt spørsmål. Nå vi først inne i Google Scholar. Så kan jeg vise deg et par ting der bare. Hvis jeg nå søker på det samme som jeg gjorde i sted, bare så de får se forskjellen, vart litt en A for mye der. Sånn. Og så tar vi sustainability. Ja. Ja. Så her får de altså opp en del forskjellige artikler og det kan være bøker også. Som de får nedover her. De som blir rangert øverst er som regel de som har flest siteringer. Og det vil si at når det står sitert av 217 her, så betyr det altså at det 217-ish, ikke da tar det for hva det men 217-ish dokumenter som henviser til den. Og jo flere henvisninger det jo høyere opp på rangeringen kommer det, for da det folk som har tenkt, ja, den bra, for det mange som viser til den. Så hvis jeg nå vil se på hvem det for den fra 2001, så den jo relativt gammel da, innenfor deres fagfelt. Så hvis jeg tar og trykker på de 217, så får jeg altså opp ting som nyere. Så det kan være greit å finne tilsvarende ting som nyere av dato. Og så det også ting som ligner under beslektede artikler. Og så får du altså, hvis du trykker på referanse der, så får du også hvordan den skal se ut i litteraturlista, og det jo greit. De fleste av dere skal bruke Harvard, Vancouver. Fritt valg. Fritt valg for hvilken standard de vil bruke. Men de må da forholde deg til den standarden. Så hvis de velger Harvard, så må de ha Harvard i hele. Ja. Og hvis de velger Vancouver, så da må de følge det konsekvent. Ja. Så hvis det var noen nå som bare, for at de ikke vet hva det så får de mer informasjon om det etterpå. Det ligger hjelpetekster til det forresten, ute på Vico, som den der oppgaveskrivingsportalen. Så der ligger det mer hjelp til det. Bibtek på en måte for dem som skriver i LaTeX og ikke i Word eller Pages eller den type ting. Så altså folk som bruker LaTeX som skriveprogram bruker gjerne en litt sånn jeg vet ikke om vi skal kalle det en add-on eller hva det for noe, men det altså et program som håndterer referanser som heter Bibtek. Ekvivalenten for dem som bruker andre typer skriveprogrammer, sånn som Word eller Pages eller Google Docs eller den type ting kan bruke EndNote. Det noen som har begynt å bruke EndNote her? Ja, litt. EndNote altså et referansehåndteringsprogram. Prøv å si det 10 ganger fort etter hverandre. Som altså håndterer, eller lager et slags bibliotek, eller jeg vil kalle det arkiv da, over referanser som de bruker. Hvis de har tenkt å begynne å bruke det, så begynn å bruke det nå heller enn senere. For da kan de spare på referanser som de bruker, altså kilder, som de bruker gjennom hele løpet, og da har de allerede et relativt heftig bibliotek når de skal begynne på bacheloroppgaven når de kommer til det. Ja. Jo, Word har en egen innebygd funksjon, men det ikke akkurat et program. Det en egen funksjon for siteringer. Problemet med den at den varer altså da bare så lenge du skriver det dokumentet. Så når du skal begynne å skrive nye dokumenter, så da det ikke der lenger. I hvert fall har det ikke vært der hos meg. Så... Ja, så den eneste, altså den store fordelen ved for eksempel EndNote, det altså at den sparer på tingene dine til senere. Veldig ofte så skal jo de bruke en del sånne hovedkilder gjennom ganske mange forskjellige oppgaver. Og når de først da har lagt det inn i programmet, så kan de henvise til de blir blå til den, for det at den ligger da altså i programmet. Og det biblioteket også lett å ta med seg hver gang det kommer nye versioner av EndNote eller og så videre. Og den kan de også spare på etter at de ferdige her. Så den veldig kjekk. Og dessuten så har det også veldig mange, eller de aller fleste databasene har eksportfunksjonalitet som funker sammen med det programmet. Sånn at det enkelt å hente ting fra databasen og bare slenge det over i EndNote for eksempel. Og så fungerer det med Google Scholar. Så, ja. EndNote kjekt, sånn sett. Og NTNU har kjøpt lisenser til alle sine studenter og ansatte. Så det kan de bare laste ned fritt til egen PC eller Mac. Så det ligger, altså biblioteket pleier å ha kurs. I EndNote. Vi pleier å ha kurs på høsten, da, særlig. grunnkurset går som regel på høsten. Hvordan det blir i høst, det vet jeg faktisk ikke helt, for det at han som pleier å undervise i det, han skal slutte nå. Så vi vet ikke helt hva vi får i natt og når vi får i natt. Men på YouTube-kanalen vår så ligger det kurs som de kan bruke. Det selvfølgelig litt sånn traurig å sitte og se på 4 15-minutters videoer for å lære det, men det verdt den tida. Investere den tida nå. YouTube-kanalen, den heter faktisk fortsatt YouTube-higbibl, for jeg får ikke lov til å endre URL-en. Ja. Det ligger en link på den ekstern websida vår også. Så her ligger det link til alle de sosiale mediene vi bruker. Det kan være greit å følge oss på Facebook forresten, for der legger vi tips til nye databaser og søkeverktøy og oppgaveskrivingstips og ditten og datten som skjer. Ja, jeg vet ikke om jeg har tenkt å si så mye mer. Har de noen spørsmål? Ja? Nei, jeg tror ikke det. Jeg har ikke prøvd på en stund, da, for jeg har brukt EndNote i flere år, så jeg har liksom ikke hatt bruk for den, men jeg tror ikke det. Ja. Så det er derfor jeg sier det, for de har liksom en funksjonalitet i nesten alle databasene. Ja, nå det vel stort. Ja, det kommer litt an på, men kanskje ikke på første års bachelor kanskje, men det kommer jo, vi har jo en del statistikkprogrammer og sånn senere som kanskje kan være litt interessante. Vi har jo litt sånn store greier, sånn som SPSS for sånne store statistikkgreier, eller så har vi noe som heter NVivo for kvalitativ forskning og sånn, men jeg tror kanskje det kommer liksom, det litt senere. Ja. Så foreløpig så det nok EndNote som liksom den store greia. Ja, eller så har de sikkert sett at de får, får Office-pakke og sånn da, hvis de ikke har det fra før. Det ligger også en del sånne samarbeidsmuligheter, for eksempel SharePoint bruker de mye på NTNU. Så der det også mulig å opprette, for eksempel når du skal skrive i gruppe og sånn, så det... Det ut nå. Ja. Ellers så bruker jo jeg stort sett Google Docs, eller Drive som noen heter, når jeg skriver sammen med andre. Det har mye bra funksjonalitet. Den fungerer også med EndNote på et vis. Så, ja. Ja. OneDrive med EndNote? Vet du, det vet jeg ikke. Jeg har ikke prøvd det. Jeg tror det. Ja. Det skal funke da, med de aller fleste sånne tekstbehandlere som ikke LaTeX. Ja. Flere spørsmål? På PED-kurset så sier de om du skal vente 15 sekunder når du stiller et spørsmål. Vet de hvor lenge 15 sekunder når de har 100 stykker som bare ser på deg og venter? Det dritlenge. De må være litt kjappere på det hvis de skal spørre om noe. Ja. Ok, men de vet hvor de finner oss, ikke sant? Så jeg har kontor på biblioteket rett ved skranken, så hvis det noe så kan de bare stikke innom eller sende meg en mail. Og da har jeg tenkt å overlate deg tilbake til lærerne, så jeg tror jeg. Da ønsker jeg deg lykke til med oppgaven, og så videre.
Ja, tack ska du ha. Det var en bra introduktion detta här. Det är igen lite tid så jag tror vi ska pröva att avsluta det som vi begynte på här. Stänga ner detta. Ska vi se, vi var här på det med projekt problemlösning. Där har vi. Vi ska säga lite mer om vetenskaplighet och den biten. Nu har vi en bra introduktion till det med att söka i databaser och att det finns olika säg kvalitet på alle disse databasene og søkemuligheten sett ifra et vitenskapelig synspunkt. Og vitenskapelig tilnærming, vi skal bruke det, så det noen begrep som brukes. Soliditet ett. Solid, fast, sterk. Kan også knytte sammen da med det med bærekraft, bæreevne, holdbarhet. Eller så er noe soliditet et spesialord innen økonomi, som betyr altså å si økonomisk bærekraft, om en sier det sånn. Men i vitenskapelig sammenheng så er det da mer, ja, står noen stikkord her. Tenk grundig dokumentasjon, dokumentere det en gjør, en av disse viktige sakerne. Det å være kritisk, enormt viktig. nøktern og saklig. Det at den argumenterer bra, underbygger påstander. Det å være redelig, enormt viktig i akademisk sammenheng. Dette har med det med referanser å gjøre også. Det at den redelig og refererer til andre når den bruker deres sitt arbeid. Metodisk, stringent. Stringent, sterkt, logisk eller distinkt, eksakt. Ja, dette her sånn som vi kanskje uten videre tenker liten grann på, uten å være så bevisst. Men det kan være nyttig å tenke litt bevisst om det. Originalitet, nyhetsverdi, det tenker vi på. Faglig relevans, der er det visse saker, det med vitenskapelig tilnærming, altså fylle kunnskapshull i en måte. Altså vi har et stort område, vi har masse kunnskap, det kan være visse seg hål vi har der vi savner kunnskapen. Og det kan være meget viktig i mange sammenheng å fylle de hålene. En del av forskningen er av den karakter. Annen sak det er også å flytte forskningsfronten. Det er mer grunnforskning, der liksom vi har kunnskap innen en viss område, så utvider hele området for vår kunnskap. Eller også det å generalisere kunnskapen. Det er kanskje en av de store, nyttige sakene vi kan ha. Også det ja, til andre situasjoner innom samme område, men kanskje også fra område til område. Så innom et vitenskapsområde så en utvikler metoder for å gjøre avanserte saker. Og de metoden og prinsippene som en bruker kan kanskje brukes innom andre områder. Så det er en av de saker der en virkelig sier klarer å utvide vårt totale kunnskapsområde i dag. Det er slik at en slipper å finne opp hjulet på nytt, om en sier det sånn, innom et område. Det kan være, sier matematiske algoritmer, innom elektroteknikk og kommunikasjonsteori, så en kommer meget langt med algoritmer for å håndtere kommunikasjon. Og disse prinsipper og algoritmen som en utvikler, ja, de kanskje kan brukes med modifikasjoner innom andre områder, mer mekaniske saker, mekaniske problem for eksempel. Så det å kunne overføre kunnskap fra ett område til et annet, det er da meget nyttig for å kunne ta store steg i en del sammenhenger. Samfunnsmessig nytte, det er en annen sak. Ok, vi skal ikke bruke mer tid på sånt. Det kunne prates mye omkring. Litt, noen stikker om vitenskapelig innstilling. Vi var inne på dette med redelighet som stod på den forrige. Men ærlighet, objektivitet, kritisk holdning, åpenhet, udogmatisk holdning, alt dette her er viktig. Det å akseptere det som kan bevises. Også være bevisst på at ok, er det noe en stiller spørsmålstegn ved? Jo, så må en være forsiktig med det. Og hvis det er saker som helt klart er falskt, ja, da må en sørge for å sortere ut det, slik at ikke det sniker seg med inn i visse sammenhenger. Ja, jeg tror ikke vi bruker tid på å prate om dette her. Det kan lese og tenke litt selv. Vi pratet litt om problem tidligere. Det er også et sånt ord som da er ganske vitt og litt udefinert. Det kan være en generell beskrivelse. Snart er problemformulering, da avgrenser en litt og ser på mer spesifikt hva som kan gjøres eller bør gjøres. Enkelte bruker begrepet vitenskapelig problem. Da ser en på det i et spesielt perspektiv, der en ser at det er et overordnet spørsmål, men også da tar en med begrunnelsen for dette spørsmålet. Hvorfor er det viktig å stille det spørsmålet? I hvilken sammenheng inngår dette her? Slik at en da har bra argument for at dette her er noe vi må se på. Også kan en da ta med spesifikke underspørsmål eller saker som peker mot ulike svar der en liksom allerede begynt å si, organisert dette her og sett på mulige løsninger, liksom antydninger til dette her. Det liksom da inkludert I det vitenskapelige problemet. Men som sagt, ulike forfattere bruker disse ordene litt forskjellig. Man kan også se det nå at problem, problemstilling og problemformulering sier da går fra det mest generelle og til det litt mer spesifikke. Dette da selvsagt saker som del av prosessen når man skal begynne å løse problem. Ja, det med rapport og skriving kommer tilbake til det. Men det med språket, kommenterte det tidligere litt, det med å kunne uttrykke seg på en sånn måte at andre forstår, det er viktig. Vanligvis så bruker man nå resonerende stil, og ikke personlig, men ganske objektiv. Der det nå, går du tilbake I tid, så var da vitenskapelige rapporter og vitenskapelighet, ja, det var altså avpersonifisert. Liksom personen som skrev det, den var liksom ikke inne I bildet. Det skulle være altså ikke personlig stil overhovedet. Det har forandret seg litt over tid her, slik at I dag så det litt mer akseptert, at det blir litt mer personlig preg over det, men en skal alltid være forsiktig med det. Det bedre å være litt tilbakeholdende, selv om det nå en utvikling som sakte går litt, så det ulike kulturer, ulike sammenhenger, I mer offisielle sammenhenger, så det meget viktig å holde denne her avpersonifiserte offisielle stilen I språket. Mer internt I en bedrift, for eksempel, ja, men da kan den være mer personlig, da blir det en annen perspektiv over det. Det å skrive sammenhengende, vi skriver alltid fullstendige setninger, ikke sånn SMS-språk eller mail-språk der en sier forkortet og liksom sånn. En rapport skal være fullt lesbar med riktig språk. Så språket en viktig bit I dette her. Språket har også sterk koppling til forståelsen. Bruk av språk, altså måten å uttrykke seg på, koblet til vår forståelse. Og der var det et interessant eksperiment som var gjort I Sverige, I Linköping. For der hadde jeg problem med at ingeniørstudenten det var ikke I stand til å skrive, altså formulere seg bra på svensk da, altså vanlig språk. Så der introduserte de obligatorisk skjønnlitteraturlesing for studenter. Obligatorisk skjønnlitteraturlesing, hvilket føles liksom helt utenkelig I en ingeniørsammenheng. Men de konkluderte faktisk med at jo, vi så faktisk resultat, altså forbedring av studentens sitt språk. Så det å kunne være litt bevisst på det, kan være nyttig I dag når vi på ulike sosiale medier og I SMS og mail og alt sånt bruker, venner oss til kanskje å bruke en mye sånn opphakket, avkortet språkkommunikasjon. Disposisjon enormt viktig I dette her for å kommunisere det som en vil ha sagt. Da sier vi ikke mer om det. Skal vi se hva klokka 53. Jeg tror vi slutter der. Nå kommer det I den filen her. Ligger nå litt om prosjektplan og prosjektstyring. Men det litt kort tid å begynne med det. Så det skal vi fortsette med neste gang. Og så skal vi si mer om referanser. Det ligger også I denne filen her. Samme filen. Men vi tror vi avslutter her nå. Så takk for I dag. Situasjonen, for da sier jeg da
möter vi på övningstimme, vägledningstimme. Så ja, det är nog efter föreläsningstimmen här så har vi det. För att vi tar inte på mig på tänkorten samma sak då. Det får det finna fram själv och stå sen på samma sätt. Nej. Det är ett schema. Vi har så det blir 110. Och sen då det blir det lite uppdelat här. Alla som har problem med det blir 110. Det är ett relativt litet rum på det bilden. Ja, där är övningsvägledningstimme nu. Omkring dessa saker här så läs studievägledning också. Där står det lite där. Så det är mycket nytt. Vad sa du nu? Ja, du sa att det alla som inte har funnits i gruppen, det här är alla som har problem med att finna grupper sån, därför möter vi B110. Ja, så vi tar inte på med att organisera och sånt då. Det är att alla som har problem åker där möter där och så får de finna samman där. Mm, bra. Hej, ska du fortsätta?
Ja.
Då tränger jag kanske inte om.
Nej, jag ska ha den där. Den ska jag inte ha.